إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الفوت شابتر تقوينا بوكين الأصول الثلاثة Vi närmar oss slutet av den boken. Vi har i tidigare lektioner gått igenom islams pelare och imans pelare. Och vi har idag kommit fram till al-ihsan. Al-ihsan. Författaren säger på arabiska: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان. Den tredje nivån av religionen är ihsan. Den har endast en pelare som är att dyrka Allah som om att du skulle se honom. För även om du inte ser honom så ser han sannoliken dig. Och beviset är Allahs uttalande: Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sannoliken är Allah med det som fruktar och det som handlar gott och rätt. Och Allahs uttalande: Wa tawakkala 'ala al-'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Att sätta din tillit till den allsmäktiga, den barmhärtiga, den som ser dig när du reser dig och när du är hos dem som gör sujud. Sannoliken är han den allhörande, den allvetande. Och Allahs uttalande: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Du sysselsätter dig inte med någonting, reciterar Koranen eller någon annan handling utan att ni vittnar om det då ni griper er an med det. Och al-ihsan betyder att försköna någonting eller att göra någonting gott och på bästa sätt. Och här så betyder det relationen mellan tjänaren och Allah. Att ens dyrkan till Allah ska utföras på bästa sätt. Och Sheikh Ibn Baz rahimullah, han säger att ihsan är att fullborda sin dyrkan. Alltså att göra den på bästa sätt. Med sitt inre och sitt yttre. Och det är att du ska dyrka Allah så som att du ser honom. Och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Och den som dyrkar Allah på det här sättet kommer att dyrka Allah med den här medvetenheten. Han kommer vara medveten om att Allah ser honom. Och den som dyrkar Allah på detta sättet, han har uppnått al-ihsan. Och han har samlat och förenat allt gott, alla goda egenskaper. Och sen så nämner författaren ett bevis på allt det som vi har talat om. På iman, islam och ihsan. Och det är den kända hadithen som kallas för hadith Jibril, som rapporteras av Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, där han sa att medan vi satt hos Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam en dag, så kom det en man med väldigt vita kläder och väldigt svart hår. Ingen av oss visste vem han var, och inte heller tydde det på att han var resande, och ingen av oss kände igen honom. Han satte sig ner hos profeten sallallahu alaihi wasallam, satte sina knän emot hans knän och satte sina händer på hans ben. Sedan sade han: Muhammed, informera mig om vad islam är. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Islam är att du ska vittna om att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, och att Muhammed är Allahs sändebud, och att du ska förrätta bönen och betala allmosan, fasta under Ramadan och utföra pilgrimsfärden till huset Kaaba om du har möjligheten till det. Han sade: du har talat sanning. Och vi blev förvånade över att han både frågade honom och berättade att han talat sanning. Sedan sade han: informera mig om vad iman är. Han sade då: att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och ödet, det goda och det onda. Då sa han igen: du har talat sanning. Han sa sedan: informera mig om vad ihsan är. Han sa: att du dyrkar Allah som om du skulle se honom, för även om du inte ser honom så ser han sannoliken dig. Han sa: informera mig om när timmen, alltså domedagen, kommer. Han sa: den tillfrågade vet inte mer än den som frågat. Han sa: informera mig om tecknena som visar att domedagen är nära. Han sa: att slavinnan föder sin härskarinna, och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårahedrarna tävla i att bygga skyskrapor eller höga byggnader. Och han och Omar sa: sedan gick mannen iväg och vi förblev sittande en lång stund. Och därefter så sade profeten sallallahu alaihi wasallam: Omar, vet du vem det var som frågade? Och då så sa jag: Allah och hans sändebud vet bäst. Då sa han: det var ängeln Jibril som kom för att lära er eran religion. Och den här hadithen förklarar inte Sheikh Ibn Baz, eftersom att allting som nämns i hadithen har vi faktiskt gått igenom, vad islam är och vad iman är och vad ihsan är för någonting. Men det finns lite andra fawaid från andra böcker och lärda som vi kan ta gällande den här hadithen. Den här hadithen, för de som också kommer på Riyad och Salihin-lektionerna, som ni vet, omfattar hela islam. Den omfattar hela religionen. Därför så sa han på slutet: det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Vilket bevisar att hadithen omfattar hela islam. Och de lärde sig att den som vill lära sig religionen eller lära ut religionen ska använda den här hadithen. Och vi finner här att sahaba radiyallahu anhum satt med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och där finner vi också hans ödmjukhet, att han satt bland hans sahaba. Och han var en av dem. Och i vissa andra hadither att man inte ens kunde känna igen honom om man kom in i moskén. Och då kom den här mannen med kritvita kläder, som var ung också och hade kolsvart hår. Och man visste inte, eller man kunde inte se att han var resande. Och här finner vi också att det är rekommenderat att man har fina kläder på sig när man går för att söka kunskap, och när man även lär ut kunskap. Men självklart så ska kvinnan ju ha på sig kläder som täcker henne på ett islamiskt sätt när hon går ut. Och sen finner vi också att man ska sitta på ett fint sätt när man studerar, och inte typ sitta med benen i kors och dricka läsk eller någonting, utan man ska sitta med uppmärksamhet, som sahaba brukade sitta. De satt så still att de sa att om en fågel skulle, som att det skulle vara fåglar på deras huvuden. Alltså de var uppmärksamma. Och vissa av salaf, de var mycket hårda på det här när de lärde ut att studenten ska sitta still och han ska ha med sig penna och papper och skriva. Och de var så hårda att om studenterna bara lekte med pennan så gick de därifrån. De ställde sig upp mitt i lektionen och gick därifrån, för de tyckte att studenterna var oseriösa. Och här finner vi också, när han frågade vad islam är, att han nämnde att han nämnde de här fem pelarna. Där finner vi också att man ska förkorta sitt tal och fokusera sig på det som är viktigast, eftersom att islam omfattar mer än dessa fem pelare. Men dessa pelare är islams grundpelare, som islam står på och är byggt på. Men han förkortade det här talet och fokuserade sig på det som var viktigast. Och på samma sätt ska det också vara om vi berättar för någon om islam, att man ska inte prata alldeles för mycket eller om för mycket saker, utan man fokuserar sig på det som är viktigast. Och sen så nämnde han då imans pelare, dessa sex pelare. Och sen så frågade han om domedagen, och han sa att han vet inte mer än den som har frågat. Och sen frågade han om domedagstecknena. Och som ni vet så finns det två sorters tecken till domedagen. Det finns små tecken och det finns stora tecken. Och de små tecknena kan delas upp i tre stycken kategorier. De som har varit och som har slutat. Som till exempel profetens död, alaihissalatu wassalam. Det är ett tecken för domedagen. Eller att muslimerna skulle erövra och ta över Beitul Maqdis, Jerusalem. Det är också ett tecken som har varit. Och den andra kategorin är tecken som fortfarande sker. Som till exempel nu, då vi finner tecknet att beduinerna ska tävla i vem som bygger högst byggnader. Det är tecken som vi kan se idag. Eller att det kommer bli mycket dödande. Det kommer bli mycket mord. Eller att muslimer kommer att säga att det är halal med musik och lyssna på musik, och det kommer komma sjungande tjejer som står på scenen och sjunger. Det är också ett tecken för domedagen. Och det är någonting som vi kan se idag, att folk använder ränta och det finns mycket zina och sånt. Det är också ett tecken som sker idag. Och så finns det små tecken som fortfarande inte har kommit. Som till exempel att det kommer ett berg kommer att visa sig i Irak vid floden Furat. Floden kommer att typ ta bort, eller det kommer att uppenbara att det här berget är av guld. Och av varje 100 som går dit så kommer 99 stycken att dö i sökandet på detta guld. Det är ett tecken som fortfarande inte har skett. Och sen då de stora tecknena för domedagen, som till exempel ett dajjal. Och precis innan dajjal har vi också al-Mahdi. Ett dajjal, den enögde lugnaren, som är den största fitnan som muslimerna på den tiden kommer att drabbas av. Och sen kommer Isa alayhi salam och dödar Dajjal. Och sen kommer Ya'juj wa Ma'juj. Det är de tecknena som vi vet ordningen på. Och resten av de andra tecknena vet vi inte ordningen på. Att solen går upp från fel håll, och det här med elden och så vidare, vi känner inte till ordningen. Och den här Ad-Daba, det här djuret eller monstret, vi vet inte heller i vilken ordning de kommer. Men det vi vet är att när de stora tecknena kommer, då kommer de efter varandra. De kommer direkt efter varandra. Det kommer inte vara något mellanrum emellan dem. Och sen efter sista tecknet så kommer domedagen. Eller man kommer blåsa i hornet. Folk kommer att dö, de som lever. Och sen kommer man blåsa i hornet en gång till, och då kommer domedagen. Och han nämner här två stycken domedagstecken. Det första är att slavinnan kommer att föda hennes mästare eller hennes herre. Och det finns lite olika förklaringar på den här hadithen. Vissa säger att det betyder att barnen kommer att bli olydiga mot deras föräldrar. Flickorna
Och pojkarna kommer att bli olydiga mot deras föräldrar. Och det är någonting som vi kan se idag. Och andra säger det betyder att muslimerna kommer att erövra många länder, ta mycket slavkvinnor, och när kvinnan då föder barn med hennes mästare eller hennes ägare, så kommer det här barnet att vara fri och då ha, vad kan man säga, positionen av en mästare över slaven. Och sen det andra tecknet, att de barfota beduinerna kommer att tävla i vem som bygger högst byggnader. Och det här är också någonting som vi klart och tydligt kan se idag, där vissa för 50 eller 60 år sedan inte hade någonting alls. De ägde lite land och några får, och de var barfota beduiner. Och sen så hittar man olja på den här marken, och idag så tävlar de om vem som kan bygga högst skyskrapa i världen. Och sen så sa han att vi väntade lite, och mannen gick, och så sa han: vet du vem det var som kom och frågade? Han sa: Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa: det var Jibril som kom för att lära er eran religion. Här lär vi oss också att det är jätteviktigt att veta vem man tar kunskap ifrån. Därför sa han: vet du vem det var? Han sa att det var Jibril. I det här ska man lär vi oss att det är jätteviktigt att man vet vem man tar kunskap av. Man tar inte kunskap av vem som helst. Som Ibn Sirin, en student till Abu Huraira, han sa att sannoliken så är den här kunskapen er en religion. Så kolla vem ni tar er en religion ifrån. För om den som ni tar kunskap ifrån är en vilseledd människa som säger saker som inte stämmer av islam, så kommer man att bli påverkad. För man har ibland en väldigt låg nivå av kunskap och kan inte skilja på vad som är rätt och fel. Så därför ska man endast ta kunskap från de som har rätt förståelse av islam, de som följer Ahle Sunna och Al-Jamas förståelse av islam. Och resten av de andra behöver man inte ta kunskap ifrån. Och det som vissa säger att, och det är många som säger idag, vi tar kunskap av vem som helst. Vi lämnar det som är dåligt och vi tar det som är bra. Det här har vi jätteofta. Men då kommer frågan: vem är du, eller vem är vi, att säga att det här är rätt och det här är fel? Förstår ni? Någon säger: det här är en hadith, den finns i Bukhari, muslim, och den betyder si och så. Du vet inte ens om den finns där, och du vet inte ens om det betyder så. Det är hans förståelse. Så man ska akta sig och inte ta kunskap från vem som helst. Och det här finns det jättemånga uttalanden ifrån. Från sahaba och tabi'in och de som kom efter dem. Och vi går vidare i boken till den tredje punkten. Den tredje grunden. Al-aslu thalith. Ma'rifati nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم وحاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبياً رسولاً. Vilket betyder: den tredje grunden, kännedom om vår profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hans fulla namn och släktträd är Muhammed, son till Abdul Muttalib, son till Hashim. Och Hashim är en man från stammen Quraysh. Och Quraysh är en del av araberna. Och araberna är från Ismails avkomma. Och Ismail är son till Abraham, Allahs nära vän. Må största fred och välsignelser vara över honom och vår profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han blev 63 år gammal, varav 40 år före profetskapet och 23 år var han profet och sändebud. Han blev profet när han tog emot Iqra, läs, och sändebud när han tog emot den som sveper sig. Och här ska vi läsa vad Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger om denna tredje grund. Han säger det här är den tredje grunden: att känna till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sändebudet och profeten. Människan måste känna till profeten som Allah sände, profeten som förmedlade hans budskap, profeten som klargjorde Allahs lagar och profeten som klargjorde hur vi ska dyrka Allah, det som vi dyrkades för, det som vi skapades för. Han som klargör hur vi ska dyrka Allah, det som vi skapades för. Och den här profeten, han är Muhammad alayhi salatu wassalam, den sista av profeter. Allah sände bud till den här umman, alla människor och alla jinner. Allah sände honom till hela mänskligheten. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an. Säg folk, jag är ett sändebud till er alla. Surat al-Araf, vers 158. Och Allah säger också: "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira." Vi har ändå sänt dig, alltså Muhammed, som en varnare och en som ger glada nyheter till hela mänskligheten. Surat al-Saba, vers 28. Han heter Muhammed och han heter Ahmed och han heter också Al-Hashir, Wal-Mahi, Wal-Muqfi, eftersom att han är den sista av profeter. Och de här namnen, Al-Hashir, Sheikhen förklarar inte dem, men det betyder, Al-Hashir betyder han vars folk kommer att återuppstå vid hans fötter. Folk kommer att återuppstå på domedagen vid hans fötter. Wal-Mahi betyder han vilken Allah genom suddar ut kuffer. Allah suddar ut och tar bort kuffer genom den här profeten. Wal-Muqfi betyder den sista profeten. Och så sa han också att han är Nabiyu Tauba, profeten av förlåtelse. Wa Nabiyu Rahma, och profeten av barmhärtighet. Alla dessa är hans namn, men de kändaste och bästa, det är Muhammed, så som Allah subhanahu wa ta'ala kallade honom för i Koranen. Muhammadun Rasulullah, surat al-Fath. Och namnet Ahmed finner vi också i Koranen, då Isa a.s. gav de glada nyheterna om att det skulle komma en profet som heter Ahmed. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Och jag kommer med de glada nyheterna att det kommer komma ett sändebud efter mig som heter Ahmed. Surat al-Saff, vers 6. Så han är Muhammed. Hans far är Abdallah. Hans farfar är Abdul Muttalib. Och Abdul Muttalib är ett smeknamn. Och han heter egentligen Shayba. Och hans gammal farfar heter Hashim. Hashim. Och Hashim, han var en ledare av Quraysh. En man som hade mycket hög status i Quraysh. På samma sätt som Abdul Muttalib. Och Quraysh är en mycket stor och mycket fin stam. Och det är de bästa av araberna. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han är den bästa från den här stammen, från Bani Hashim. Och här finns en sak som Sheikhen nämner. Det är att araberna kan man dela upp i två stycken kategorier. De som är araber från grunden och de som blev araber. Och de som är araber från grunden, De kallas för Al-Qahtaniyun. Al-Qahtaniyun. Och de som blev araber, det är Al-Adnaniyun. Och det är de vars släktträd går tillbaka till Ismail a.s. Okej? Så när författaren säger här i boken att araberna kommer från Ismail, så är det inte bara så, utan araberna har också funnits innan, och det var de som kom från Al-Qahtan, Al-Qahtaniyun. Så araberna är två stycken kategorier. Och sen så kan vi nämna lite vad andra ulema säger om just den här delen. De säger att en människa kan inte ha en korrekt tro på Allah förrän det han tror på denna profet. Och som vi har sagt innan, La ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och vilket leder oss till att man ska dyrka Allah uppriktigt med tawhid. Och Muhammad Rasulullah betyder att vi ska dyrka Allah med det som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Att man ska följa hans sunna och endast dyrka Allah med det som han har kommit med. Alltså inte hitta på någonting nytt i religionen. Och därför måste muslimen känna till så mycket sunna som gör att man kan följa honom. För om man inte känner till någonting från hans sunna, hur kan man då följa honom? Det går inte. Och den här profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ska man också säga, som det har nämnts i många hadither, att den snåle, det är den som inte säger sallallahu alaihi wasallam när mitt namn nämns. Och han sa också att personen som inte säger det, han är en förlorare, sallallahu alaihi wasallam. Och så finns det också många dygder i att säga sallallahu alaihi wasallam. Bland dem är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att be eller kommer att välsigna personen 10 gånger för varje gång som han säger det. Och hans namn har blivit upphöjt, som Allah säger, wa rafa'na laka dhikrak. Vi har höjt dig i grad. Och då nämner de som gör tafsir av Koranen, att hans namn nämns tillsammans med Allahs namn. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Och alla verserna i Koranen som säger lyd Allah och lyd hans sändebud, vilket tyder på hans höga status. Och de nämner här också, de lärda, att ju mera man följer honom, ju mera upphöjd blir man som människa. Och de nämner motsatsen, att ju mer man motsätter sig honom och hatar honom, ju lägre och mer förnedrad blir man som människa. Baserat på versen Inna shaniyaka huwa al-abtar. Den här versen i surat al-Tabbat, att det är din avkomma som kommer att bli bortglömd. Och de säger att varje människa som har hat eller motsätter sig honom kommer ta del av den här versen. Och de nämner också att Allah sände varje profet med språket av hans folk. Alltså han var vältalig i det språket som hans folk talade. Och att Allah också sände, alla profeter hade det bästa släktskapet. De hade alla högt och bra släktträd. Och de hade också den bästa karaktären och de renaste själarna. Och allt det här finns självklart i profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Den mannen som till och med folket i Mekka vittnade om, hans fiender vittnade om, att de 40 åren han levde innan profet, så hade han den bästa karaktären, den högsta moralen. Och de kallade honom för Al-Amin, den ärliga, den som man kan lita på. Och den som man kan anförtro det som man vill lämna till, man kan anförtro honom med vad som helst. Och de sa också, vi har inte känt till att du har ljugit en enda gång. Men de ville ändå inte tro på honom, för de var högmodiga. Och som författaren säger här, han blev 63 år gammal. 40 av dem innan det att han blev profet. Och 23 år som profet. Och så säger författaren: Nubbia bi Iqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Mekka. Ba'athahu Allah bin nadarat min ash-shirk wa yad'u ila at-tauhid wa dalil qawluhu ta'ala ya ayyuha al-mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجس فاحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. Vilket betyder, han blev profet när han tog emot Iqra och sändebud när han tog emot den sveper in sig. Hans hemstad är Mekka och han utvandrade till Medina. Allah skickade honom för att varna för kyrk och för att kalla till tauhid. Och beviset för det här är Allahs uttalande då han säger: du som sveper in dig, res dig och varna. Erkänn din herres storhet. Se över och rena dina handlingar. Lämna all ondska. Sök inte belöning från någon annan än Allah för den godhet du visar folket. Ha tålamod för din herres skull. Surat al-Mudaththir, vers 1-7. Och de förklarar den här versen här då författaren säger betydelsen av res dig och varna. Kom för andir är en beordring att varna för kyrk och att kalla till tauhid. Erkänn din herres storhet är en beordring som uppfylls genom att handla enligt tauhid. Se över och rena dina handlingar är att du rena dina handlingar från kyrk. Och gällande lämna all ondska, så betyder det här att lämna alla avgudar. Att man lämnar dem innebär att hålla sig borta från dem och att svära sig fri från dem och deras folk. Detta, att kalla till tauhid, genomförde han i 10 år. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah nämner här att han blev profet då han fick den här första versen: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Då han var i grottan utanför Mekka, Gharul Hira, grottan som heter Hira, och Jibril kom till honom för första gången och sa: läs. Och efter en kort stund så kom han tillbaka med nästa vers som var öppningsverserna från surat al-Mudaththir. Och som ni hörde så betyder Mudaththir han som sveper in sig. För Sheikhen säger att när han fick uppenbarelsen så blev han mycket rädd. För han visste inte vad det var för någonting. Och sprang hem till Khadija radiallahu anha och sa: zemmiluni, zemmiluni, svep in mig, svep in mig. För han var så rädd och hans bröst skakade. Och sen så kom då nästa vers: kom för andir, att stå upp och varna folket. Så efter det då blev han då ett sändebud och han blev beordrad att varna folk, alltså från kyrk och allting ont. Wa rabbaka fakabbir, alltså prisa honom och praktisera tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, rena dina kläder, betyder det ordagrant. Och han säger här att det betyder rena dina gärningar från kyrk. Eftersom att rena sina kläder var inte någonting som man skulle göra på den tiden. Eller man var inte beordrad att göra det på den tiden. För på den tiden behövde man inte ens be. Man behövde inte ens be på den tiden. Det var inte obligatoriskt att be. Så vad som menas här är att rena dina gärningar. För på arabiska så kan man kalla gärningar för kläder. Och därför säger Allah: والباس التقوى ذلك خير. Att Guds fruktan är de bästa kläderna. alltså den bästa av gärningar. Surat al-Araf, vers 26. Så gärningar kallas för kläder. Warujza fahjur, att ta avstånd från allting smutsigt. Och vad som menas här är statyer, att hålla sig borta från avgudar och hata dem och dess folk. Och sen säger författaren: أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Detta att kalla till tauhid genomförde han i 10 år. Efter 10 år togs han upp till himlen, och de 5 dagliga bönerna gjordes obligatoriska för honom. I 3 år förrättade han bönen i Mekka och blev därefter beordrad att utvandra till Medina. Utvandringen, el-hijra, som man gör från ett icke-muslims land till ett muslims land, är obligatorisk för denna nation, och så kommer det att förbli fram till domedagen. Sheikh Ibn Bas rahimahullah säger här att han kallade till tauhid i 10 år och varnade för kyrk, och varnade och sa åt folk att ni får inte dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala, och ni måste lämna dessa statyer och avgudar, och att särskilja Allah i dyrkan, och varnade dem för alla former av kyrk, att slakta till någon annan än Allah och så vidare. Och sen efter 10 år skedde Isra wal Mi'raj, himlafärden, där han togs upp till himlen med ängeln Jibril alayhi salam, och himlens dörrar öppnades för honom, och han togs upp till över den 7:e himlen, och där hörde han pennorna som skrev, och Allah subhanahu wa ta'ala tilltalade honom och föreskrev för honom 50 stycken böner. Men på vägen tillbaka så träffade han Musa alayhi salam, och Musa frågade: vad har Allah sagt till dig? Och han sa att Allah sa till mig att jag ska be, och min umma, vi ska be 50 böner om dagen. Och då så sa Musa: gå tillbaka och be din herre om att få mindre, för sannoliken så kommer ni, eller din umma, inte att klara av det. Och han gick tillbaka och det blev mindre, men inte 5, utan han gick tillbaka till Musa igen och han sa: hur många? 45. Och så gick han tillbaka, och han gick fram och tillbaka tills det att det blev 5 stycken böner, men de är 50 stycken i belöning, eftersom att varje hasana, varje belöning, får muslimen gånger 10. Så de här 5 bönerna som vi ska be varje dag och natt, det är Dhuhr, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isha, wal-Fajr. De här bönerna bad han 3 år i Mekka innan det att han gjorde hijra. Och i den här texten, här slutar det som Sheikh Ibn Baz sa rahimahullah, finner vi hur otroligt viktigt det är med tauhid. Tauhid, att särskilja Allah i sin dyrkan. Och som vi har repeterat flera gånger, så var det det som Allah skickade alla profeter med, att de ska dyrka Allah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Vi har sänt en rasul, ett sändebud, till varje nation med beordringen att dyrka endast en gud, dyrka endast Allah, och håll er borta från at-taghut, de falska gudarna. Så det var det som alla profeter kom med. Och det var därför Allah uppenbarade sina böcker. Och det var därför Allah skapade människorna och jinnerna, för att de ska dyrka honom ensam och inte sätta någonting vid hans sida. Så profeten sallallahu alaihi wasallam kallade folk till tauhid från det att han blev profet tills det att han dog i Medina. Men de säger här, de lärda, att det som han verkligen betonade och kallade mest till i Mekka, det var tawhid. För i Mekka så sa han inte till folk att de ska be och fasta och göra hajj och så vidare. Utan det här kom senare då han hade etablerat den islamiska staten i Medina. Och det var just med tawhid som det blev problem mellan profeterna och deras folk. Det var inte att han kom och sa att ni ska vara snälla mot era föräldrar. Eller ni ska tro på Allah. Det var inte det som gjorde att Quraysh eller andra kuffar förklarade krig och förföljde profeterna. Utan problemet var att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och de nämner sen också det här med al-Isra wal Mi'raj, himlafärden, att den skedde på riktigt, det var inte en dröm. Den skedde i ett vaket tillstånd med hans kropp och hans själ. Med hans kropp och hans själ togs han upp till himlen. Och vissa försöker säga att nej, det var en dröm och så vidare. Nej, det här var på riktigt. Och det var också därför det sades i vissa hadither att taket togs bort på huset. Och om det skulle vara en dröm så skulle inte det vara nödvändigt. Och ni vet att han fick rida på det här djuret al-Baraq, som liknar mellan en häst och en mula. Ett vitt djur med vingar, som ett hästliknande djur med vingar, som kan flyga så långt eller hoppa så långt som hans syn kan nå. Så han togs till Baitul Maqdis, till Masjid al-Aqsa, den heliga moskén i Jerusalem, och bad där tillsammans med profeterna. Och sen så togs han upp till himlen, och i varje himmel träffade han en profet tills det att han fick tas över de sju himlarna, och där tilltalade Allah subhanahu wa ta'ala honom. Och det här är någonting som är mycket unikt och inte har skett någon annan profet vad vi känner till. Och det visar också hur viktigt det är att be. För det var det enda som Allah föreskrev för honom när han togs upp, det var bönen. Och alla de andra förpliktelserna föreskrevs för honom när han var på jorden, alltså i Mekka eller Medina och så vidare. Men just bönen togs han upp till Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah tilltalade honom direkt. Och sen så bad han i Mekka i 3 år och flyttade till Medina så småningom. Och vi tänker, och de nämner också här att han brukade be. Ni kanske kommer finna hadith som säger att han bad i Mekka, men då säger de lärde att det här var alltså frivillig bön. Det var frivillig bön, och den blev obligatorisk efter himlafärden. Och sen så börjar författaren att tala om el-hijra, att flytta från ett icke-muslims land till ett muslims land för att kunna praktisera sin religion. Och för att det är en sån viktig punkt som vi alla är i behov av, att flytta ifrån det här landet och alla andra icke-muslimska länder, så kommer vi inshallah ta'ala att tala om det nästa vecka och fördjupa oss i den frågan. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.